Min berättelse.
Dunk, dunk, dunk. Rödgråten tittar jag upp från köksbordet och ser hur min bror dunkar sitt huvud i kylskåpsdörren. Dunk, dunk, dunk. Jag orkade inte resa mig för att få honom att sluta. Jag orkade inte trösta honom. Jag bara satt där och tittade på telefonen och väntade på att pappa skulle ringa och berätta hur operationen gått. 10 timmar tidigare hade jag gråtande lovat min mamma att ta hand om min bror om hon inte skulle överleva. Och det löftet kändes redan alldeles för tungt att bära. Redan nu kände jag att jag hade misslyckats. Jag ville inte bli mamma i 20-årsåldern till min 10 år yngre bror. Jag ville bara att allt skulle vara som det var tidigare när alla var friska. Mamma överlevde den där operationen. Hon segrade över lungcancern. Men det vi inte visste var att där, år 2000, påbörjades en anställning på ett jobb vi inte hade sökt. Ett jobb som kräver galet mycket energi och som är oerhört tidskrävande. Vi som familj var nu anställda som dygnet runt arbetare i cancerfabriken. Ett jobb där mörker blandas med ljus. Ett jobb du inte kan säga upp dig ifrån. Jag heter Malin Sjöberg och det här är min berättelse om hur det är att leva med cancer i familjen. En berättelse om smärta, men också om hur en familj tillsammans klarar nästan vad som helst. Jag föddes 1979 i Eskilstuna. Mamma och pappa hade fått kämpa många år för att bli gravida och jag var efterlängtad. Vi gjorde allt tillsammans och var omgivna av en stor släkt och massor av vänner. Vi hade det inte jättebra ställt ekonomiskt, men jag saknade aldrig något. Vi reste en del och vi hade en sommarstuga långt ut i Gnesaskogen. Jag älskade att vara nära mina föräldrar. Så mycket att jag inte ville gå till förskola eller till skola. Det här var såklart ett helvete för mina föräldrar och de kämpade som djur för att få mig att gå dit. Det var nog också därför det dröjde hela 10 år innan jag fick ett syskon. De orkade helt enkelt inte med fler barn. Min bror John var den sista pusselbiten som fattades i familjen. Hemma hos oss var alla välkomna. Båda mina föräldrar är sjuksköterskor. Och den viktigaste egenskapen i min familj har alltid varit att vara snäll. Under hela min tonårstid hängde alltid mina kompisar hemma i vårt kök och mamma och pappa var populära hos mina kompisar. Jag var som de flesta ungdomar och drömde såklart om äventyr och resor. Jag hade hela livet framför mig och var så där sorglös och lätt egoistisk som man är i den åldern. Hösten då jag skulle fylla 21 skulle jag och 2 kompisar ut på en halvårstripp. Vi hade fått en praktikplats i Brasilien. Och jag såg fram emot äventyret som väntade. Men hela sommaren hade mamma haft en besvärlig hosta. Och i slutet av sommaren sökte hon hjälp på vårdcentralen. Efter några undersökningar och en lungröntgen fick vi sent en eftermiddag besked på telefon av en läkare att hon hade hittat en förändring i en av mammas lungor. Efter ytterligare prover fick vi besked att hon hade fått lungcancer. Då för 20 år sedan var överlevnaden på lungcancer inte särskilt hög. Men läkarna var ändå hoppfulla. Det var bara en tumör och om de opererade bort halva hennes lunga så var oddsen ganska höga att det kunde gå bra. Om de inte hittade spridning såklart. Jag bokade av min praktik i Brasilien. Det var en vidrig höst. Först all väntan på besked och sen väntan på operation. Just det här med väntan är nog en av de sakerna som jag tycker är värst när cancern flyttat in i en familj. I väntan föds oro och ångest. Och det är inte alltid lätt att hantera, även om du också lär dig det till slut. Jag minns särskilt en kväll strax innan mamma skulle opereras. Mina kompisar tyckte att jag borde få något annat att tänka på, så de hade tagit med mig ut på en pubrunda. Kombinationen alkohol, oro och rädsla var inte optimal. Så sent på natten satt jag på torget i Eskilstuna intill min vän Malin och hyperventilerade och grät. Malin var på väg att ringa ambulans, men lyckades till slut få mig lugn. Jag förstod inte då, men idag vet jag att jag fick en panikångestattack den där kalla natten. Dagen då mamma skulle åka iväg till Uppsala och opereras så kommer hon ut i köket där jag står strax innan de ska åka och säger: "Lova mig, Malin, att du tar hand om John om jag dör." Mellan tårarna lovade jag. Jag var så rädd och så ledsen, men för Johns skull så skulle jag hålla ihop det här. Vi hade under hösten valt att hålla John utanför. Han visste i princip ingenting mer än att mamma var sjuk och skulle opereras och sen skulle allt bli bra igen. Med facit i hand var det fel. Med sina 11 år så hade han förmodligen mått bättre om han hade fått veta mycket mer. För ett barn känner när det är något fel eller när omgivningen undanhåller saker, och det här var nog värre än sanningen för honom. När jag inte längre orkade hålla ihop mig blev John hysterisk. Det gick någonstans upp för honom att allt var mycket mer allvarligt än vad vi hade sagt. Han hanterade detta med att slå huvudet gång på gång i kylskåpsdörren. Så här i efterhand kan jag se att vi borde ha tagit emot den hjälpen som vår omgivning erbjöd. Den där hemska dagen skulle vi haft en trygg vuxen hemma. För den trygga vuxna, det var definitivt inte jag. Mamma överlevde operationen och efter ett par veckor kom hon hem igen. Givetvis påverkad av det stora ingreppet, men vid liv. Alla var så glada och allt hade gått bra. Men mamma var inte så glad. Hon var mest ledsen och stressad. Idag vet jag att det är en jättevanlig reaktion hos någon som drabbas av cancer och när den akuta fasen är över. Många blir deprimerade och börjar bearbeta det man har varit med om. Det här är inte alltid så lätt för omgivningen att förstå. Jag tyckte att mammas reaktion var rätt jobbig. Det var nästan mer frustrerande att se henne så ledsen än hon hade ont efter operationen. Samtidigt så hamnade jag själv i någon form av livskris då jag inte visste vad jag skulle ta mig för i framtiden. Resan till Brasilien var ju förbi, men vad skulle jag göra nu? Vågar jag boka en ny resa eller skulle jag börja plugga? Det var många tankar om framtiden den här våren. De kommande åren gick mamma på täta kontroller. Och varje gång det var dags igen för ny röntgen så kom klumpen i magen tillbaka. Det kändes som att jag höll andan tills beskedet kom om att allt såg bra ut även denna gång. Allt eftersom tiden gick så återgick livet till det normala och jag glömde nästan bort att mamma varit sjuk. Det enda som påminde mig om hennes sjukdom var ärret som gick runt hela hennes bröstkorg och att hon inte längre orkade lika mycket eftersom hon saknade en halv lunga. Mitt liv fortsatte och jag träffade min man Robert. Vi köpte hus och fick vår dotter Alice. När Alice var lite mer än året fick jag besked om att jag hade cellförändringar i livmodertappen. Jag blev livrädd. Skulle jag dö nu? Skulle Alice växa upp utan mamma? Det visade sig att det var långt gångna förändringar och jag fick opereras 2 gånger innan allt var borta. Min läkare berättade att hade de inte upptäckt cellförändringarna så hade jag haft en fullt utvecklad cancer inom 1 år. Det här fick mig att inse min egen dödlighet. Och någonstans där och då förstod jag att den här gången hade jag haft tur. Tio år efter mammas lungcancer upptäckte mamma blod i avföringen. Efter många hemska undersökningar konstaterade läkarna att hon hade en tumör i ändtarmen. Jag kände det som att vi var tillbaka på ruta 1. John var nu 21 år och inget barn längre, och det var en sån skillnad för mig. Plötsligt hade jag min bror vid min sida. Axel mot axel. Men jag var nu också mamma och fru och hade ett heltidsjobb som anhörigkonsulent. Plötsligt skulle jag som annars ägnade mina dagar åt att ge stöd till anhöriga själv bli just en sån igen. Och samtidigt finnas till för min familj. Den här gången valde jag att inte berätta för så många att vi återigen drabbas av cancer i familjen. På jobbet var det bara några få som visste. För jag ville så gärna att jobbet skulle få vara en fristad där jag kunde låtsas som att allt var som vanligt. Oftast gick det bra, men det hände att jag gick ifrån ett möte och in till min närmsta kollegas kontor och grät och lät henne trösta mig. Sen torkade jag tårarna och gick ut med ett leende igen. De började med att ge mamma strålbehandling för att minska tumören och därefter väntade en ny operation. Operationen gick bra och mamma vaknade upp med en tillfällig stomi på magen. Alice, som alltid haft min mamma som förebild, vill såklart träffa sin mormor så fort som möjligt. Jag tog med den lilla 4-åringen upp på avdelningen där mamma låg. Hon blev alldeles livrädd när hon såg sin mormor ligga där i sjukhussängen med slangar överallt. Det var tufft för mamma att se sitt barnbarn med skräck i blicken. Men det gick såklart över och Alice gjorde allt för att ta hand om mamma. Den stora höjdpunkten för henne var när pappa skulle byta mammas stomi. Då stod hon alltid bredvid och assisterade. En dag när jag skulle hämta henne på förskolan berättade personalen att Alice och hennes kompisar ägnat dagen åt att leka stomi. De hade stoppat kuddar under kläderna och sen hade de bytt dem på varandra. Jag älskar barns fantastiska förmåga att hantera konstiga situationer. Det började snart gå upp för oss vad tarmcancern gjort med mammas livskvalitet. När den tillfälliga stomin var tillbakalagd så förstod vi snart att mammas mage inte var som den var innan. En dålig dag kunde mamma gå på toaletten 15-20 gånger. Vart vi än gick var vi tvungna att ha koll på vart närmsta toalett fanns. Det här är oerhört begränsande. Och jag kan förstå att människor med dessa svårigheter undviker sociala sammanhang och mest håller sig hemma. Men inte mamma. Hon började jobba igen och hon reste. Även om det många gånger slutade katastrof så fortsatte hon göra saker. Hon vägrade låta det här hindra henne från att leva. Och jag beundrar henne för det. Året är 2019. Det har gått 9 år sedan mammas tarmcancer. Jag hade hunnit få ytterligare ett barn, vår Oscar. Det här året skulle jag och John fylla 40 respektive 30 år. I mitten av mars var jag och mamma med Oscar på Junibacken. Allt var som vanligt, förutom att mamma var rätt trött och lite flåsig. Några dagar senare sökte mamma akut då hon var orolig för att hon hade fått en hjärtinfarkt. Men allt såg bra ut på EKG och prover. Någon dag senare började tarmen blöda och hon åkte in igen. Hon blev inlagd för att undersökas vidare. På fredagen den veckan skulle jag och mamma egentligen ha varit på trädgårdsmässan i Stockholm. Men det gick ju inte. Hon låg istället på Victoriaenheten på Mälarsjukhuset. Jag var på väg upp till henne och hade köpt med mig fika och en trädgårdstidning som tröst för att vi hade missat mässan. När jag står i parkeringshuset och betalar parkeringen så ringer hon. Jag hör direkt att något är fel. Vart är du? Jag vill att du skyndar dig. Det ser väldigt illa ut. Det kändes som att blodet i mina ådror frös till is. Jag tog mig snabbt in på sjukhuset och in på avdelningen. I korridoren mötte jag en sjuksköterskas ögon och med tanke på hennes medlidsamma blick så förstod jag att det här absolut inte var bra. Inne på rummet mötte jag en förstörd mamma. De säger att jag fått leukemi. Det här är för jävligt, Malin. En timme senare vi samlade alla 4. Mamma, pappa, John och jag. Den lilla krigararmén. Framför oss sitter en läkare som jag inte träffat tidigare. men som sen ska visa sig vara en helt fantastisk läkare som var specialist inom hematologi. Han förklarar vad som ska hända nu. Han är ärlig med att oddsen inte är så bra, men att han ska göra allt för att försöka bota mamma. Jag har i den här stunden svårt att tänka klart. Den enda mening som hela tiden återkommer i huvudet är: jag orkar inte göra det här igen. Jag kände att jag orkade inte, men visste att jag samtidigt inte hade något val. Det är bara att köra en vända till. De två cancersjukdomar vi redan genomlevt och överlevt var bara en lätt uppvärmning mot vad som väntade nu. Det skulle bli en lång och besvärlig behandling och det här skulle suga energi. Det förstod jag. När jag åkte hem den kvällen så var jag helt dränerad. Jag gick in och ställde mig i duschen och där inne tappade jag allt. Ljudet som kom ur min strupe påminde om ett skadeskjutet djur. När jag till slut lyckades lugna ner mig och klev ur duschen väntade min man på mig och höll om mig hårt. Jag kom ihåg att jag sa: den här gången är det nog kört. Det här överlevde hon inte. De närmsta veckorna var vidriga. Jag sjukskrev mig från jobbet första veckan för att kunna vara hos mamma. Pappa blev dagen efter att mamma fick sin diagnos rejält förkyld. Och eftersom mamma absolut inte fick utsättas för infektioner så blev han portad. Så jag och John turades om att vara hos mamma, dag som natt. Första tiden var hon så himla sjuk och vidriga undersökningar och provtagningar avlöste varandra. Vid ett tillfälle när både jag och John var hos mamma så svimmade hon inne på toaletten. Jag var precis bredvid och lyckades fånga henne. Just där och då var jag övertygad om att hon dog i mina armar. John skrek efter personalen och snart var rummet fyllt av alla de här fantastiska och duktiga läkarna och sjuksköterskorna som fanns på avdelningen. Hon kvicknade snart till igen, men den där händelsen satte djupa spår i oss. Sjuksköterskorna visade oss sen hur vi skulle göra för akutlarma och det kändes tryggt. Victoria-enheten är inte som de andra sjukvårdsavdelningarna jag har sett. Här är anhöriga alltid välkomna och det är en familjär känsla på enheten. Under 2019 vistades mamma över 20 veckor här. Så på sätt och vis så blev det vårt andra hem under den här tiden. Vi alla fyra hängde på mammas rum och ibland skrattade vi så vi grät tillsammans. Mammas läkare sa flera gånger att vårt humör och vår humor nog var det som i slutändan skulle göra mamma frisk igen. Vi hade med andra ord också väldigt roligt under den här tiden. Det här kan säkert låta konstigt för många av er som lyssnar, men så var det verkligen för oss. Vi har alltid varit väldigt tajta, men det här gjorde att vår sammanhållning blev ännu starkare. Och jag tror verkligen inte att vi hade umgås så här mycket det här året om det inte hade varit för leukemin. Vi försökte också alltid ta tillvara på de här bra stunderna när vi kände att vi hade lite medvind. Vi firade bra dagar med en glass eller en promenad i solen runt sjukhuset. Jag tror att det här med att fira framgång är viktigt. Att skapa delmål är ett sätt att göra processen lite lättare och när ett sånt är uppnått så bör det firas. Men vi slet det här på oss. Samtidigt som jag var så mycket hos mamma så hade jag två barn som behövde mig och jag jobbade nu som enhetschef inom äldreomsorgen. Och det var också ett arbete som krävde mycket energi. På hösten det året var jag så galet trött. Jag minns en måndag när jag var på väg in i bilen till jobbet och jag grät hela vägen in. Jag var så sopslut. Det jag inte visste den här måndagen var att innan veckan var slut så skulle en väldigt hemsk sak hända på jobbet och Oscar skulle få lunginflammation och hamna på sjukhus. När jag och min man satt på akuten på lördagen den veckan med Oscar, då kommer mamma och pappa in till akuten för att mamma börjat blöda igen. Då började jag faktiskt skratta mitt i allt elände. Tänk att jag trodde att jag var trött i måndags, tänkte jag. I måndags var jag ju pigg om jag jämför med nu. Min räddning framöver var att dra ner på allt socialt under några månader för att ägna alla kvällar och helger åt att vila. Att dra ner på jobbet var aldrig ett alternativ för mig. För jobbet har alltid varit min livlina när livet varit tufft. Där har jag fått vila från cancer och oro. I perioder har jag känt att jobbet varit det friskaste jag har. Och att där har jag för en stund fått vila och bara vara Malin. Dessutom har jag haft fantastiska chefer och kollegor som möjliggjort att jag kunnat sticka med kort varsel om det behövts. Och de har alltid stått redo med en kram om jag behövde. Jag vill passa på att lyfta all fantastisk sjukvårdspersonal som vi har mött under alla år mamma varit sjuk. Vi har mött så otroligt många trevliga och kompetenta läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan personal under åren. Men jag vill också passa på att särskilt lyfta det fantastiska teamet på Victoria-enheten på Mälarsjukhuset. Dessa underbara människor som varje dag behandlat oss med en enormt stor omtanke och med stor empati. Inte nog med att de var så fina mot mamma och visade på stor kompetens i sitt yrke. De såg även oss anhöriga och tog med oss på resan. Mötte jag en läkare eller en annan personal i korridoren så stannade de ofta för att höra hur jag mådde och frågade om jag behövde någonting. Tack! Idag är det 4 år sedan mamma fick sin diagnos leukemi. Hon lever. Hon är inte friskförklarad än och går på regelbundna kontroller. Hon äter en massa mediciner och får regelbundet järn och ibland blod. Hon är vinklippt. 3 cancersjukdomar har tagit hårt på hennes kropp och jag anser att hon har fått betala ett högt pris för sin överlevnad. Biverkningarna från alla läkemedel har gjort henne benskör och ofta har hon väldigt ont när ett revben gått sönder. Utöver sin cancer har hon också drabbats av en stor synnedsättning och jag vet att detta smärtar henne mest. Om ni visste hur många gånger jag önskat att jag skulle kunna ta över hennes smärta eller sjukdomar så att hon skulle slippa. Många är de undersökningar och behandlingar som hon utsätts för och då jag suttit bredvid och i mitt huvud bett om att jag skulle kunna gjort det istället så att hon skulle få slippa. Men det funkar ju inte så. Och jag vet att mamma aldrig skulle vilja byta med mig. Jag vet också att hon och jag är ganska lika på många sätt. Vi vill inte att människor ska se oss som offer eller tycka synd om oss. Däremot vill vi bli bemötta med omtanke och förståelse. När mamma blev sjuk för 3:e gången hände någonting med mig. För första gången insåg jag på allvar att jag behövde ta hand om min egen hälsa. Jag har ju troligtvis en urusel genbank och risken att jag själv skulle drabbas av cancer är rätt hög. Jag tänker att det är extra viktigt att jag tar hand om mig så att jag är i bästa möjliga form om jag ska drabbas så att jag därmed ökar mina odds att överleva. Man kan tycka att det här är en jobbig känsla att bära på. Men det är en del av min vardag idag och bara en självklarhet. Jag går inte runt och är rädd för att bli sjuk utan är mera bara förberedd. Även om jag inte skulle önska min värsta fiende att vara med om en del av de sakerna jag och min familj fått genomlida så är jag ändå tacksam för hur de här händelserna format mig. Och då kanske extra mycket den senaste cancersjukdomen. Tidigare har jag haft ett stort kontrollbehov och i princip planerat sönder mitt liv. När mamma blev sjuk senast så bestämde jag mig för att sluta försöka kontrollera allt. Det spelar ändå ingen roll hur mycket jag planerar. Om något sånt här händer har jag ändå ingen kontroll. Så jag är mycket mer avslappnad och harmonisk idag. Jag är också mer tacksam idag och tar ingenting som självklart. Jag har också lärt mig att inte vänta med mina drömmar utan försöker uppfylla dem redan nu. Det finns inga garantier för att det finns ett sen och därför lägger jag mer fokus här och nu istället. Och jag tänker att det här är något som många andra också borde göra. Jag brukar säga att jag har två jobb. Ett som chef i äldreomsorgen och ett som medarbetare i cancerfabriken. I just den här fabriken så jobbar främst jag, John och mamma och pappa. På cancerfabriken är det en riktigt tuff arbetsmiljö och du kan inte säga upp dig. När det är högtryck så får du jobba tills du går på knäna. Men ibland kommer långa perioder då du kan vila och ha semester. Men du måste alltid vara beredd på att bli inringd. Och när telefonen väl ringer så förväntas du infinna dig snarast och genast börja prestera. En jäkla skitanställning. Men det finns såklart fördelar också. Du har de mest fantastiska jobbarkompisar som finns. Och ibland kommer andra att hälsa på och hjälper dig med jobbet när det är som tyngst. De här kollegorna jag har i fabriken är de viktigaste jag har i mitt liv jämfört med min egna lilla familj. Lika viktigt som det är att finnas för mamma, pappa och John när sjukdomen kommer på besök, lika viktigt är det att finnas där när det är lite lugnare. Varje dag pratar jag med mina föräldrar och jag och min bror hörs av och ses regelbundet. En av de drömmar jag haft och som jag inte velat vänta med var att flytta ut på landet till mina släktmarker. Numera bor vi ett nybyggt hus på mormors gamla fastighet. Och i denna stund håller min man på att renovera mormors gamla torp på gården. Det torpet ska mina föräldrar få ha som sommarstuga. Och det har även rum för John och hans familj när de kommer på besök. Många tycker det är märkligt att vilja leva i symbios med sina föräldrar som jag och min bror gör. Men för oss är det här helt naturligt och självklart. Jag vill avsluta denna berättelse med att hylla mina kollegor i cancerfabriken. Mamma, du är en fantastisk förebild. Trots all skit så ger du inte upp och du fortsätter bry dig om alla i din omgivning, även när du mår som sämst. Pappa, du är otrolig som offrar så mycket för mamma och för oss andra. Du är så omtänksam och sätter alltid andra för dig själv. Med dig kan jag prata om allt och jag har alltid beskrivit dig som en av mina allra bästa vänner. Och sist men inte minst, John, utan dig vid min sida hade jag inte fixat det här. Du får mig alltid att skratta när det är som tyngst och jag vet att du alltid ställer upp. Tack för att ni finns. Jag älskar er.
Du har lyssnat på min berättelse av och med Malin Sjöberg. Och vill du skicka en hälsning till Malin så kan du göra det via mig, programmets producent Ola Hemström. Maila till ola.hemstrom@sverigesradio.se.